Vi ska läsa predikotexten för den här söndagen i Johannesevangeliet kapitel 15 från den 26 versen. När hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Hjälparen ska komma. Och han ska vittna. Jaha, vad ska han vittna om? Jo, han ska vittna om vem Jesus är. Då börjar vi också vittna. Vad vittnar vi om? Vem Jesus är. Kommer det att tas emot? Ja då, det kommer det att göra. Av alla? Nej, tvärtom. Ni måste räkna med, säger Jesus, att det kommer en tid då människor irriterar sig så på det vittnesbörd att de vill döda er. Och när de gör det så kommer de att mena sig förrätta offertjänst åt Gud. Det handlar alltså inte om Stalins förföljelser av de kristna. Faktiskt inte ens om Neros förföljelser av de kristna. Jag tror att det Jesus talar om här, det har vi inte sett än. Utan det här som vi nu läste, det är ju ett litet utsnitt ur ett stort perspektiv som Jesus ger i avskedstalet. Vi tittar lite tidigare i Johannes 15. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men allt detta ska de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Det kommer att gå tjänaren som det gick hans herre. Inte bara att herren blev förföljd, så det blir tjänaren också. Utan detta att herren blev dödad i Guds namn. Och det kommer tjänaren också att bli. Åtminstone måste man räkna med det. De som dödade Jesus i Guds namn, de kunde all teologi, men de kände inte Gud. Och det var för teologins skull och för främlingskapets skull som man bar hand på Gud när han stod där. Jesus talar nu om för lärjungarna, det här måste ni också räkna med. Och visst var det en viss förföljelse under den första församlingens första tid. I konfrontationen mellan ortodox judendom och detta som Jesus troende stod för. Men jag tror att vi har ännu det viktigaste framför oss. Laglöshetens människa, antikrist, vilddjuret. Han som ska sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Han, skriver Johannes i Uppenbarelseboken 13. Han ska få makt att föra krig mot de heliga och besegra det. I Guds namn. För att han inte känner Herre. Och Jesus säger så här: detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. För att ni inte ska tro att det är någonting oväntat, något olycksfall i arbetet som inträffar när den här tiden är inne. Och för att ni inte ska ansluta er till antikrist bara för att han verkar ha så stora framgångar och samlar så stora skar. Det gäller alltså att vara vaksam. Inte så misstänksam att man skjuter på allt som rör sig. Men att se upp. Att vara vaksam. Hur ska man kunna se skillnad? Ja, det gäller alltså att ta reda på om den som yttrar sig förefaller att känna Gud. Därför att det som gällde på Jesu tid, det var ju att teologin var rätt. Man kunde skriften utantill. Utläggningar och predikningar fanns det i parti och minut. Men plötsligt står Gud där själv. Och man känner inte igen honom. Och så långt jag kan förstå så varnas vi för att detsamma kan hända med oss. Innan laglöshetens människa dyker upp så ska det komma många falska profeter, säger Jesus. Det säger också aposteln. Och vi kan läsa Jesu varning i Matteus 7 kapitel. Akta er, det 15 versen detta, akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tisla, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Den som har lärt känna Gud kan inte handla, tala och bete sig som om han inte kände Gud. Den som inte känner Gud kan å andra sidan inte med trovärdighet handla eller tala som om han kände honom. Jesus säger att han ska komma att säga till de falska profeterna: gå bort ifrån mig, försvinn härifrån. Jag känner er inte. Nu får vi bekanta oss lite grann med judiskt tänkesätt. Det skadar inte. Vi skiljer mellan transitiva och intransitiva verb. Nu fick vi lite grammatik också, på ett sätt som inte judar gör. Du vet, om jag stoppar mat i min mun så kallas det att äta, och stoppar jag mat i din mun så kallas det att mata. Men för en jude är det samma sak. Juden frågar inte så mycket efter i vilken mun som maten hamnar, utan det stoppas mat i en mun. Så de gör gärna samma verb av det här. Och när Jesus säger jag känner er inte, så kan man lika gärna göra om det till ett ni känner inte mig. Ty Jesus känner naturligtvis alla. Men det han säger det är vi har ingen relation med varandra och har aldrig haft. Paulus spelar lite grann på det sättet att tänka och uttrycka sig faktiskt. I Galaterbrevet 4, verserna 8 och 9, där står det så här. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare, när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Nu när ni känner Gud, eller rättare sagt, när han känner er. Därför att initiativet måste ju ligga hos honom. Och det är för att det är så som Jesus säger, jag ska sända anden och han ska vittna om mig. Alltså, vad är det viktiga med den helige ande? Vad går andlighet ut på? Det går inte ut på att man blir så from att man hellre sjunger lovsång än hjälper sin hustru med städningen. Utan anden är given för att vi ska lära känna Kristus. De kände inte Gud, därför dödade de i Guds namn. Och det handlar ju på något sätt alltid om att Gud ger sig till känna för oss. Det är ju en kunskap om honom som vi inte kan ta oss. Och som det inte ens är meningen att vi ska kunna ta oss. Och om vi ska fortsätta att tänka lite på judars vis, så kan vi påminna oss uttrycket i första Moseboks fjärde kapitel. Adam kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde en son. Och det är samma begrepp, det är jag övertygad om. Alltså att Gud ger sig till känna för oss och på något sätt befruktar oss, så att gudskunskapen, kunskapen om vem Gud är, förvandlar våra liv och vi bär frukt. Blir vi inte befruktade med kunskapen om Guds person, utan till exempel bara med kunskap om nådegåvor och kraftgärningar, så kan det ju hända att vi slutar med att driva ut demoner i Jesu namn utan att känna Jesus. Det verkar vara fullt möjligt om man ser sig lite grann omkring i världen idag. Att känna Gud. För Johannes är nu detta ett grundläggande tema i det evangelium och de brev som han har skrivit. Redan i första kapitlet av Johannes evangeliet så liksom slår han an tonen och visar oss vad resten av evangeliet handlar om. vad det är han har brottats med, vad det är för någonting han har tagit vara på för att liksom föra samman i en skrift. Första kapitlets 10:e vers. Där heter det ju om Jesus så här: han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. De kände honom inte. Och det är så att säga hela tiden den fråga som Johannes bearbetar med olika episoder ur Jesu liv, som han försöker illustrera, komma till rätta med. Hur kan det komma sig att man kan bli expert i teologi? Att man kan hela skriften utan till, och plötsligt när skriftens herre står där så är man så främmande för honom att man inte ens bara rycker på axlarna, utan man har död på honom. Kyrkan har gjort det lätt för sig och sagt att ja, det var judarna det. Och ja, sakta i backarna. Det här kanske kommer att gälla oss med. Vi ska inte vara för säkra. Och högmod går före fall. I 5:e kapitlet så börjar kapitlet med att Jesus botar en lam man vid dammen i Betesda. Och vi börjar läsa i 15:e versen där. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa till dem: min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Ja, man kunde sabbatsbudet, men kände man den Gud som hade gett det budet? Kände man hans barmhärtighet? Kände man hans godhet? Hade man gjort det, hade man förstått att den Gud som av omtanke om människan gav oss budet att vila en dag i veckan, han kan också av samma barmhärtighet låta oss räcka ut en hjälpande hand också på sabbat. Man kände budet, men inte budets givare. Lite senare i samma kapitel utvecklar sig ett ganska laddat teologiskt samtal. Det blir ju nu frågan om vem Jesus är. Vi börjar läsa i 36:e versen. Där Jesus talar om vad som, vilka eller vad som vittnar om att han är Messias. Och då säger han så här: men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig, men jag har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt, och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda Gud? Ja, att känna Gud, det är ju att känna honom som har ett ovanligt och märkligt namn. Han heter Jag är den jag är. Och så talar Jesus nu om att det kan komma många i sitt eget namn. Många som vill bli ärade av människor. Många som alltså djupast sett vill bli något annat än de är. Människor som alltså inte skattar ödmjukheten särskilt högt, utan hellre vill ha människors ära och beröm. Dem lyssnar ni till, säger Jesus. Varför det? Jo, det är för att kaka söker maka. Lika barn leka bäst. Jag har kommit i min faders namn och ni lyssnar inte till mig. Ni läser skrifterna, men inte för att lära känna Gud, utan för att lära er teologiska handgrepp, knep och konster, andliga tekniker, hur man gör. Men Gud heter inte Jag gör det jag gör. Han heter Jag är den jag är. Och det återspeglar sig i vårt sätt att läsa Bibeln. Och Johannes lyfter fram den här episoden just för att visa att det ena sättet att läsa Bibeln, det leder till himlen, och det andra gör det motsatta. Vad är vi ute efter? Vad går det hela ut på? Jo, det hela går ut på detta att vi ska lära känna Gud. Så det är evigt liv att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Lär vi känna honom så löser sig resten. Lär vi inte känna honom spelar det ingen roll hur fullfjädrade vi blir i allt det andra. Sök Guds rik och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Vi gör en liten utflykt till Matteus evangelium, till det 11 kapitlets 25 vers. Och när Jesus nu talar om de visa och kloka, så talar han ju alltså om de teologiska experterna i sin samtid. De som visste allt om Gud och ändå inte kände honom. Vid den tiden sa Jesus: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom fadern, och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Du har väl lagt märke till här att nyckelbegreppet är ödmjukhet. Inte självfördömelse, utan ödmjukhet. Förmågan att kunna glömma sig själv. Gud uppenbarar sig för dem som är som barn. Men för de visa och kloka, som blivit så visa och kloka att de tappat sitt barnaskap och sin ödmjukhet, så fördöljer sig Gud. Och då finns det ingen annan väg, säger Jesus. Ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Vad händer med oss när vi förlorar vår ödmjukhet? Oh, det säger Jesus. Träffande och bra. Då blir det så tungt. Då blir det så jobbigt, för att tala nu svenska. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Du vet, man kan ju bli tyngd av religiösa bördor. Vi borde så mycket, eller hur? Och här om morgonen när vi satt vid frukostbordet, min hustru och jag, och bläddrade i någon tidning, vad det var. Det var en from tidning. Så stod det en stor rubrik om vad vi borde göra. Jag minns inte nu vad det var vi borde göra, men det var något vi borde göra. Och då sa jag på kypares vis, detta är inte mitt borde. Du vet, mannen som sitter och svälter på restaurangen och vinkar på kyparen, och han säger, det är inte mitt bord. Detta är inte mitt bord. Ty tanken är inte att vi ska drivas av pliktkänsla, utan att vi ska drivas av Guds kunskap. Och det är ingen omväg. Om det tar 10 år för dig att lära känna Gud, så är det ingen omväg. Därför när du har lärt känna honom, då finns det ett utflöde ur ditt liv som du varken vill eller behöver eller kan hindra. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt, säger Jesus. Men vi knäar under bördor. Ska vi vara ärliga, så gör vi det. Tänk om Gud åtminstone delvis fördöljer sig för svensk kristenhet. Därför att vi har blivit så visa och kloka. Vi är så kolossalt fullfjädrade. Vi vet allt. Men vi kanske inte känner Gud. Vi ska titta lite grann också i Jesaja 42. En text som har betytt rätt mycket för mig själv. När man ibland i sin egen samtid undrar vilka man ska lyssna på, så har jag fastnat för de här orden om Kristus. Från början: se över min tjänare som jag uppehåller, min utkårade till vilken min själ har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Han ska inte skria eller ropa och inte låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa, och en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han gör inte stort väsen av sig, men han tänder den rykande veken och han helar det brutna röret. Man behöver inte vara stark för att vara med i hans församling. Det är ingen församling där grupptrycket är så högt att de bräckliga efteråt bärs ut med fötterna för. Utan det är en församling där ödmjukheten är levande. Då behöver man inte skria eller ropa. Åtminstone inte som rutin. Gud är den han är. Och vi vill så gärna bli något annat än vi är. Det är människans dilemma. Jag har en god vän som kom till tro någon gång i slutet på 60-talet. Och i början på 70-talet, när han hade varit kristen några år, så kom han med i en grupp där kärleken verkade väldigt levande och det verkade väldigt andligt och fint. Gruppen i fråga kallades Guds barn. Och någonstans i USA fanns det en ledare som hette David Berg, som dessutom var svenskättling, så det lät ju väldigt tillförlitligt. Blott Sverige svenskar har. Och så han gick med i denna grupp. Och han berättade efteråt, många år efteråt, sedan han med svett och möda lyckas ta sig ur den här gruppen, att denne David Berg började så småningom kalla sig Moses David. Och samvaron i dessa grupper bestod i början av att man läste Bibeln tillsammans. Kanske 5-6 timmar per dag när man var tillsammans. Och så fanns det också ett brev av Moses David som kanske tog 10 minuter att läsa. Men han sa, under de åren jag var med så ändrades proportionerna steg för steg. Så till sist blev det 10 minuter bibelläsning och 6 timmar Moses David. Och jag har tänkt mycket på det där efteråt. Sekten Guds barn har ju blivit välkänd vid det här laget. David Berg själv har ju levt i öppen otukt med många kvinnor och också predikat att kvinnorna i sekten ska gå ut och be a hooker for Jesus, som det heter, alltså bli en hora för Jesus. Nu var det kärleken som gällde och nu skulle man verkligen med kärleken vinna folk för Jesus. Så snurrigt blev det till sist. Men man kunde förutse allt detta när David Berg inte är nöjd med att kalla sig David Berg utan ska kalla sig Moses David. I det ögonblicket måste man ju säga, denne man kan inte gärna känna den Gud som är den han är. Han är uppenbart inte nöjd med att vara den han är. Han kan inte ha lärt känna Gud. Och vad har en sån man att ge mig? Föga eller inget. Så här allvarligt är det. Man kan ju tycka det, ja, men ett litet namn hit eller dit, det kan ju inte vara farligt. Kommer någon i sitt eget namn, honom ska ni mottaga. Vad har vi för användning för artistnamn i kristenhet? Personligen har jag undrat lite grann över en mycket hyllad och aktad förkunnare som heter John Vision. Jo visst, när det började talas om honom här i västerlandet i slutet på 70-talet så hette han John Vision och inget annat. För så heter man i Korea. Sen dök upp böcker där han heter Paul John Vision. Och nu heter han David John Vision. Varför ska han ena stunden kalla sig för apostel och nästa stund för kung? Heter han det här eller heter han det inte? Jag tycker sånt här är viktigt. Därför att det avslöjar något av sinnelaget. Om jag skulle börja dyka upp och kalla mig för Petrus Sven Reichman, så skulle ni undra om jag hade en skruv lös, eller hur? Men man vänjer sig. Om jag bara envisades med det ett tag så skulle jag säkert gå hem. Och ändå är detta inte harmlöst. Därför gjorde jag så skulle det säga något om mitt hjärtelag. Och det skulle vara en allvarlig varningssignal. Alltså går det ut på att lära känna Kristus. Det är evigt liv. Och hur rätt lära vi än har, så kan vi komma gruvligen fel om vi inte också känner Kristus. Det betyder inte att läraren är oviktig. För mig som bibellärare är det en hjärtesak att vi inte ska säga sånt som inte står i Bibeln. Men jag är fullt på det klara med att om vi inte kommer längre än till bibelkunskap, så är det fara värt att det kunde kvitta. Om det inte kommer till den punkten där vi lär känna Guds person, där vi lär känna honom som inte sönderkrossar brutna rör. Hur lär man känna honom då? Ja, då får vi gå tillbaka till Jesu avskedstal och titta lite grann, så att säga, utanför textens ram. Det 15:e kapitlet börjar med en viktig berättelse, liknelsen om vinstocken och grenarna. Vi ska läsa den. Den är visserligen väl bekant, men vi ska läsa den ändå. Och när jag gör det så ska du lägga märke till hur många gånger Jesus säger bli kvar i mig. Ty det är något av ett nyckelord. Johannes 15:1. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är ansade redan genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt, utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Vad betyder det här? Ja, det måste ju betyda att det kommer stunder i våra liv då vi lockas, frestas att släppa taget om Kristus. Att lossa grenen från stammen. Och tänker vi efter lite så vet vi att sådana tillfällen finns det ju många. För vi är ju så underligt konstruerade att både lyckan och lidandet kan locka oss bort ifrån Kristus. Lyckan kan få oss att glömma honom. Åh, nu går ju allt ganska bra. Nu ska vi verkligen njuta av livet och tillvaron. Hur skulle jag lära dig att bedja om inte genom nöd? När vi vet att rikedomen och lyckan har en underlig förmåga att tysta våra böner. Ja, säger vi, men då är ju lidandet nyckeln till det hela då. Nej, det är det visst inte. Lidandet kan få oss att knyta näven emot himlen. Det köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Det finns en kraft inom oss som vill använda lyckan för att få oss bort från Gud. Och som vill använda lidandet för att få oss bort från Gud. Så oavsett vilka situationer vi hamnar i, så finns det alltid någonting som vill få oss bort ifrån honom. Konstigt att vi är kvar, säger vi. Ja, det är märkligt. Men Gud är större än vårt hjärta och vet allt. När vi väl har tagit emot Kristus och tagit emot den helige ande, så börjar en vandring. Vandringen på väg till löfteslandet. Och där kommer vi många gånger att lockas bort ifrån troheten mot Kristus. Varje gång som vi så att säga med Guds hjälp övervinner den sortens frestelser. Om de kommer i lyckans gestalt eller om de kommer i lidandets gestalt, det är oviktigt. Men varje gång som vi övervinner den sortens prövningar, så kan vi också be Herren att han på köpet lär oss någonting om sig själv. Därför kan vi säga i lidandets stund: Herre, jag söker din hjälp och ditt helande. Men inte bara. Jag ber också att du ska bevara mig i Kristus på ett sådant sätt att jag lär känna vem du är. Du kan säga i glädjens dagar: Herre, låt mig flöda över av tacksamhet. Men låt mig göra det på ett sådant sätt att jag lär känna vem du är. Så att livet självt, anden som bor i oss och ordet som anden lyser på, tillsammans får klargöra för oss vem Kristus är. Så detta är det viktiga. Har vi allt det andra men inte detta, så har vi ingenting. Precis så allvarligt är det. Och det dröjer ju inte så hemskt länge under jordevandringen så man verkligen får börja stava på det här ordet i Romarbrevet 8. Att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jo, det är ju lätt att tänka sig när solen skiner, eller hur? Men det finns många andra situationer. Du har varit i många och jag har varit i många. Och får vi bara leva och ha hälsan och så kommer vi att hamna i många ännu situationer. Där vi måste säga: Herre, var det här nödvändigt? Vem är du egentligen som tillåter det här? Varför blev det nu så i mitt liv? Och så börjar en brottningskamp där man får kämpa med frågorna om Guds godhet och allmakt. Och det är ingen smärtfri kamp. Det är ingen enkel kamp. Det är ingen kamp med givna lösningar. Patentsvaren som kommer från Jobs vänner i alla väderstreck gör en bara upprörd och arg. Men i den kampen kommer Gud att ge sig till känna, förr eller senare. Ty var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd, men den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Ödmjukheten som nyckel till förståelsen för vem Gud är. Lär av mig som har ett saktmodigt och ödmjukt hjärta, säger Jesus. Det är lärjungens läroplan. Det är det vi skulle lära oss. Och inte 100 handgrepp, 100 trick om hur man vittnar eller botar sjuka. Lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna vila för era själar. Anden, hjälparen, betyder också förmanaren, tröstaren, vägledaren, själavårdaren. Han är givet först och främst för att vi ska lära känna Gud. Det andra, det får vi på köpet. Låt oss be tillsammans. Herre, du döper i helig ande och evigt. Och vi längtar efter att få lägga all vår teoretiska kunskap åt sidan. I synnerhet om den skymmer dig själv, Herre. Herre, om vi kan allt utan till. Och ändå djupa sett det främmande för dig som person. Så ber vi att vi ska få hjälpen. Att kunna på något sätt börja om på nytt. Vi kallar ju också det förnyelse ibland. Att din ande kommer och gör allting nytt. Att vi på barnets vis får börja en upptäcktsfärd. Från början igen. Inte om hur man sjunger lovsång eller hur man ber bön. Utan att vi fick börja på nytt
med att ta reda på vem är han som vi hyllar med vår sång, och vem är du, Herre, som vi riktar oss till i vår bön. Herre, hjälp oss att förstå skillnaden mellan livets träd och kunskapens träd, så att inte all vår kunskap bara blir kunskapens träd, stentavlor, döda ord som dödar oss själva, utan att sanningen får bli en levande person som gör oss själva levande. Amen.